Hej och välkommen till Nördigt Nyheter, vecka 29 måste är det vara. Va?
Ja, det var 28 förra veckan.
Precis, och det är 30 nästa vecka och sen är det 31, då går jag på semester. Yes. Så då skiter jag i det här.
Ja.
Jonas heter jag, Niklas är med också och vi ska titta på nyhetssvepet den gångna veckan. Eller sen i fredags egentligen, för då vi släppte podd senast. Och det har väl inte hänt jättemycket. Det är mycket, så kan vi väl säga. Det märks att det börjar bli sommar nu. Mm-hmm. Men det är ju Comic Con, som du sa.
Ja, nu är helgen, inte ja. Precis, börjar på fredag, tror jag.
Precis, och då kommer det en massa roliga grejer därifrån.
Ja.
Gissar jag. Mycket Marvel, antar jag.
Ja, för de är ju inte med på de här mässorna längre, väl? De har, kör väl allt
sitt
på...
Ja, de gör väl någon egen grej, kanske.
Ja, men de kör väl allt på D3 Expo och sant. De här sakerna som är Disney-brylar. Men jag vet att det är ju, Amazon är ju på Comic Con, vet jag. Där lär det väl dyka upp lite nytt. Jag vet inte. Ja, det är väl Wheel of Time som är det stora.
Ja, och så deras, jag vet inte hur långt de har kommit än med den här. Det verkar ju vara lite struligt med den här Sagan om ringen-grejen.
Ja, okay.
Det har varit problem med dels med typ avtal för så här stuntskådespelare var det värsta dramat kring, och sen har det väl varit strul med inspelningen i sig också, med tanke på att de har varit på Nya Zeeland och där har varit ganska hårt med corona och sådana grejer, så det har varit lite struligt där.
Ja, men den är väl ändå typ ett eller två år bort oavsett i släpptankar.
De kommer väl att ligga i någon sån här varannan cykel, de där, gissar jag. Det verkar ju knäppt att släppa två fantasy-serier så här som går parallellt med varandra på.
Ja, vi får se, för jag har lite Wheel of Time-nyheter ändå. Det hände lite i Wheel of Time världen i förra veckan. Vi var inne och nuddade lite på det, som jag tänkte faktiskt gå in lite mer på djupet i det här med en film och lite sånt där, men det kan komma till.
Vi börjar titta på spel nyheterna och Netflix pratade ju om att de ska öppna en speltjänst. De har haft en kvartalsrapport nu. Mm-hmm. Så nu har det kommit lite mer information om vad fan planen är.
Mm-hmm.
Och vad det verkar så kommer de då att utan någon extra abonnemangskostnad eller någon tilläggskostnad, så det här är bara någonting man kommer att liksom integrera med den befintliga liksom Netflix-mjukvaran, så kommer man då integrera en speltjänst i den som kommer att se ut lite som typ Apple Arcade och Google Play Pass. Så det kommer initialt vara spel som mer är anpassade för mobiltelefoner.
Okej.
Okay. Sen vet inte jag. Jag kan tänka här att Apple i alla fall möjligen har lite issues med det här.
Ja.
För de gillar ju inte när man säljer saker separat.
Nej, man får ju inte göra det ens.
Nej, men det här har det ju varit bråk om.
Ja, jo, det här har
bråkat. Så jag vet inte, jag antar att det har öppnat upp lite möjligheter här med tanke på att Epic och Apple och massa har varit i något mega bråk om vad man egentligen får göra. Och att Epic menar ju, och många andra med dem, att de egentligen bara gatekeepar och använder sin dominanta ställning för att få stora marknadsandelar.
Ja, och också tjäna pengar på att inte behöva jobba i princip.
Ja, men lite så.
För grejen är ju har varit att det här har ju småföretag har gnällt på det här väldigt länge, att när du har en app på i App Store och så har du såna här in-app purchases, då på alla de purchaserna du gör i den appen så måste du gå via App Store, vilket gör att Apple tar jag tror att det är 30% de har tagit av all liksom. Så säljer jag en grej i, om du vill låsa upp någonting i min app som kostar 100 spänn, men då tar Apple 30 kronor. Och jag får inte hänvisa från min app till min sida att så här, gå in här, köp och det låses upp i appen.
Nej,
det får
man inte.
För då kan Apple säga, nu bryter ni mot avtalet och ni försvinner i App Store. Och det är det här som har varit det Epic har bråkat så mycket om. Att Epic känner att så här, men varför ska jag... Alltså vi ska ju kunna sälja det. Okej, fine att vi kan sälja det i App Store, men vi måste också kunna få sälja det i en annan app och det ska funka på telefonen fortfarande.
Liksom. Verkligen, och Netflix är ju någonting som nyttjas på väldigt många olika plattformar. Så precis. Initialt i alla fall ska man rikta sig till mobilspelarna, och det är väl inte jättedumt kanske. Det är ju, vrider man och vänder på det så är det ju fler människor som går runt med en spelbar mobiltelefon i fickan än de till exempel har en konsol eller en dator hemma. Så det är väl inte jättekonstigt. Spelen då som ska finnas är då mer åt mobilspelshållet. Sen vad det lite är idag, det är väl högst oklart. Alltså, det finns ju hela spektret där nu, men jag kan tänka mig vad de
folk spelar ju LOL på telefonen för tiden, liksom.
Nästan så i alla fall. Det ska i alla fall då vara spel som ska vara helt annonsfria. Och det ska inte innehålla några mikrotransaktioner. Egentligen helt och hållet så som Apple Arcade fungerar idag. Och man ska då dra nytta av befintliga varumärken. Och man ska även licensiera spel från andra utvecklare. Och man kommer inom en tid också erbjuda egna titlar. Vilket jag antar då kommer att betyda att antingen så startar Netflix upp en egen tv-spelsutvecklare, en studio. Eller mer troligt kanske att man går ut och köper någon befintlig.
Ja, men eller gör så som Apple gjorde, att de bara gick till studio och bara, hej, vi vill köpa ett spel av er.
Ja, men jag tror att det innebär,
här har ni,
ja, precis, men det tror jag den här licensieringen mer är. Och, men när det kommer till helt egna titlar.
Ja, men jag tänker, där kommer de väl kanske då dra nytta av sina IP. Säg att de, nu vart ju det en flopp. Eller men om vi tar den här Shadow and Bone-serien. Mm. De kanske börjar göra liksom Shadow and Bone-spel. Witcher-mobilspel.
Ja, det är väl inte helt omöjligt.
IP:n de äger. Liksom.
Precis, man är ju redan i säng med CD Projekt Red.
Ja, men
liksom. Det är väl ett steg i det här. Och man har ju pratat tidigare om att man ville göra mer med sina stora egna titlar. Typ The Witcher, ja, men Stranger Things är väl en annan.
Ja, men precis. Där kan man ju verkligen göra
så. Så det verkar vara en seriös satsning från Netflix här. Lite andra saker då som kom fram i den här kvartalsrapporten är att det kanske inte har gått så jättebra för Netflix senaste tiden här. Man har 2,9 miljoner abonnenter globalt. Det är ju såklart svinmycket. Mm. Men man noterade då bara över 1 miljon nya användare under då det här årets andra kvartal, alltså de senaste 3 månaderna. Mm. Och det var ungefär vad man hade förväntat sig, men de som kan sånt här tycker att då det estimerade målet som Netflix hade satt upp var alldeles för lågt med tanke på hur stort det här företaget är. Så det har gått som de har planerat, men liksom ribban var ganska lågt satt.
Jo, men jag tänker också så här, för hur många nya stora marknader, för jag menar så här, om de ska, jag kan tycka, jag lite killgissar av rang här, men jag menar,
vi kan ingenting om det här, ska man säga.
De existerar ju redan på de största marknaderna i världen. De finns i Korea, de finns i Japan. Jag vet inte i och för sig, de finns säkert inte i Kina, men där får de säkert inte ens existera. De finns i USA, de finns i stora delar av Europa. Och att så här, de har funnits i alla de här marknaderna rätt länge. Så att förvänta en extrem tillväxt kräver ju liksom att du måste hitta en ny stor marknad.
Alltså jag tror också att
eller?
Jag tror också att alltså marknaden är långt ifrån mätt här. Alltså
absolut, vi i Sverige, men det finns snittar ju extremt många andra tjänster du konkurrerar
jo,
med.
Jo, det är så det, men jag här tror att planen är väl också att man förväntar sig att man också då ska ta andelar av sina konkurrenter.
Såklart.
Om man tittar till exempel här i Sverige, som ändå är någonstans, vi är ett land i framkant när det kommer till liksom att anamma nya tekniker, med tanke på att vi är ett ganska,
och vi har extremt mycket streamingtjänster för att vara ett så litet land.
Det har vi, men jag tror att så här, vad är det senast jag såg, någon så här snitt liksom tjänsten man prenumererar på alltså i genomsnitt här i Sverige är så här strax över en.
Mm. Ja, vi har ju legat högst upp på den här listan. Alltså, varje person har 1,5 eller 1,4.
Precis,
tjänster.
Men då tänker du hur lite 1,4 är. Liksom.
Ja, jo.
Alltså, om man bara då, och säger att varje person man kan få, och tids nog kommer alla och ha 3 tjänster.
Mm.
Då blir det rätt mycket mer Netflix.
Ja, absolut, men jag menar också så här att du får tänka på så här, hela Sveriges befolkning, där har alla 1,5 tjänster, men absolut alla har ju inte en streamingtjänst. Det finns ju hur många människor som helst i det här landet som inte har en streamingtjänst.
Nej,
det betyder ju att
det
alla sitter
menar
ju på liksom typ 4-5 i det här landet, av de som har streamingtjänst.
Det här vet jag om Netflix om också, så att det är inte så mycket för dem att de finns på alla stora marknader. Nu handlar det bara om också att växa på de marknaderna, och det finns potentiella kunder. Mm. Man kan säga så här att de har,
herregud, ja.
De har bedömt, nu kom fram på den här också kvartalsrapporten, att man då under det tredje kvartalet här nu så förväntar man sig 3,5 miljoner nya prenumeranter.
Okay.
Jämfört med den här strax över en man fick det här.
Ja, kändes ändå väldigt lite. Om man liksom tittar på hela världen, så är 1 miljon, det är ju ingenting. Liksom.
Nej, fint ändå att man ändå någonstans har satt ett sånt lågt estimat. Ja. Men vi får väl se. Men det är ju de har väl problem nu som du säger, att just att det finns så otroligt mycket tjänster nu, och att liksom, precis som Netflix också har sagt, att deras uttalade konkurrenter nu är liksom inte andra film streamingtjänster utan egentligen alla andra appar som du egentligen kan spendera tid på.
Ja, och det är ju egentligen det, jag menar, det är ju så alla stora techbolag tänker idag. Sociala medierna tänker ju likadant. Alltså jag menar, det är YouTube. Senaste var hur deras algoritmer verkar vara styrda, som de här människorna som sitter och bevakar hur de här skiftar hela tiden. De verkar ju nu primera långa videos mer och mer. Förut var det ju så här 15-20 minuters video som var den optimala längden för att få spridning av YouTube. Nu verkar det vara upp mot timmen liksom.
Ja, det är så. Jag tänker mest på så här TikToks storhet liksom, där det är så här, precis, 20 sekunder exakt. Man bara sitter och scrollar igenom liksom.
Precis, men en minut har det varit, men de har ju gått upp till 3 minuter nu.
Ja, de har det.
De gjorde det rätt nyligen, vet jag.
Ja, det är väl någon som har kommit på att så här, det
och Instagram som har varit den här tjänsten som hela tiden har efterapat marknaden, de har ju nu också börjat satsa mer på att bli som TikTok.
Ja,
de började ju kopiera Snapchat och i princip dödade Snapchat när de började integrera samma tjänster som Snapchat hade.
Ja, de har ju de här Instagram stories de här jättesmå så här snippetsarna som dyker upp mitt i flödet och sen börjar man till det här är en gullig katt.
Men det är Reels.
Är det Reels?
Det kom ju sen senare och det här med Reels är ju det de nu ska liksom börja utöka ännu mer för att konkurrera med TikTok liksom.
Så att vi får se hur det går i alla fall. Netflix har pengar att spendera och den här spelsatsningen verkar vara på riktigt i alla fall.
Ja, för jag tänkte lite på det med spelsatsningen om hur det skulle kunna påverka deras existens på PlayStation. Om de liksom hade PlayStation tillåtit, alltså om Netflix började sälja liksom AAA-konsolspel i sin app, hade PlayStation bara sagt, vet du vad, ni får inte finnas på vår plattform längre.
Det har jag väldigt svårt att tro att de skulle tillåta.
Nej, jag menar
det. Är ju Sony och Netflix ganska mycket i säng på varandra. Så jag vet inte, det kanske finns några större planer här. Att
men
man
de är ju också i säng med varandra på olika. För de är så här, Netflix är ju väldigt mycket i säng med Sony Pictures. Och det är ju ett helt annat bolag.
Ja, verkligen.
Alltså det är ju dotterbolag tillsammans.
Verkligen, alltså, jag antar att sånt äventyras ju. Och de kommer inte kunna sälja spel på PlayStation. Det skulle jag säga som mycket. Mycket konstigt.
Ja, verkligen.
Men det kanske är satsningen kanske är mer mobil. Alltså, jag tänker att det spelas nog, det är väl den spelkonsolen som det liksom spelas mest på globalt sett, mobiltelefonen.
Ja, jo, precis.
Överlägset.
Ja, men om man
har några siffror så.
Men då lumpar man in också, då är det massa olika märken som står för det. Det är ju inte bara Apple, det är olika Android, det är Samsung.
Där har man inget problem med att man konkurrerar med någon annan speltillverkare.
Alltså nej, men precis, det är en mer öppen marknad.
Ja, så det är väl
förutom på Apple-telefonerna.
Det är väl rimligt att det är där den stora satsningen kommer att ske. Och jag är all for, alltså bara allting som höjer kvaliteten på mobilspelandet. För maken till jävla besvikelse är ju den utvecklingen har varit. Det får man ju leta efter alltså. Det blev ju inte alls som man hade hoppats på när liksom så här, mobiltelefonerna började segla upp som verkligen så här spelmaskiner. Men det är ju fan omöjligt att hitta spel som dels är bra och som inte bara är uppbyggda i den ren jävla så här utsugarstruktur.
Nej, precis. Det är väldigt få faktiskt.
Nej, väldigt få. Och att bara hitta det i allt det här, alltså det är en jävla djungel. Ja, liksom. Jag är bara glad att det är mer
sånt. Och det blev ju inte bättre när App Store, nu pratar jag har ju primärt iPhone så det är det jag vet hur det fungerar, men App Store, det är 2-3 år sedan nu tror jag, där man kan köpa sök i App Store.
Just det, så att man toppar.
Så att man toppar, om jag skriver ett spelnamn, då kan konkurrenter till det spelet, så här, men det är ett liknande spel, då kan de köpa den söken så att de hamnar just före det spelet jag faktiskt söker.
Jättebra för Apple, för de blir jätterika på det.
Ja, precis, och det är ju så Google fungerar ju så med sök också liksom.
Där står det i och för sig ganska tydligt såhär annons.
Jo, och det gör det i App Store också. Du får en sån här där det står ad högst upp.
Raid Shadow liksom. Legends, ser du hur mycket pengar de ligger på marknadsföring alltså?
Herrejävlar.
Alltså varenda YouTube-video jag tittar på ett tag var antingen då att det var den reklamen innan, eller att
de sponsrade den faktiska videon.
Ja,
exakt.
Och jag var så här, jag kommer aldrig någonsin skaffa det här spelet.
Nej. Och det är ju mikrotransaktions.
Jag är så trött liksom på det utan att ens ha spelat det.
Ja, samma här.
Lite andra spelnyheter. Valve ju, på tal om dem. De lanserade ju den här Stream Deck från sådär ingenstans för en dryg vecka sedan. Och det här verkar ha varit omåttligt populärt.
Okay.
Typ deras förbokningssystem på den här nya maskinen totalt havererade när den släpptes på upp som förbokning då på Steam. Det var till och med på den milda grad att så här, Steam, själva liksom mjukvaran, alltså plattformen, började typ gå, alltså den slöades ner av användare som var inne då för att liksom boka Steam Deck.
Åh jävlar.
Globalt då. Så att om du tyckte att det var lite trögt på Steam här i liksom har varit det i veckan, så kan det vara då tack vare den här Steam Deck.
Jag trodde inte att det skulle bli en sån efterfrågan på den maskinen ändå. Men ja. Var jag inte är med i tiden längre.
Nej, men jag är så här, om de någonstans här, de har ett otroligt förtroendekapital, Valve.
Jo, absolut.
Någonstans. Och det tror jag att det är till mångt och mycket ett företag som folk litar på och också fortfarande tror jag förknippar liksom med en viss typ av kvalitet. Mm. När de går ut och säger, hörni, vi har en handhållen maskin här som klarar av att spela alla så här AAA-spel som du spelar på din PC och har på Steam.
Ja, jo, absolut. Det är klart det drar.
Ge oss dina pengar bara, ja, så löser vi det här. Ja. Jag fattar det, alltså. Det. Visst att den kommer att vara svindyr, men att kunna gå, alltså handhållet gå runt och spela de spelen, det är rätt coolt ändå.
Det är det, absolut.
Man får betala för det, men det är också det tror jag, att så här, just att den kostade väldigt mycket pengar tror jag kanske var också en så här, att det var ett tecken på att det här är något rejält och robust liksom. Så att jag är sugen faktiskt på att plocka upp den här.
Ja, jag kommer nog inte skaffa en. Men jag spelar ju, alltså jag spelar ju mindre och mindre idag. Jag har väl också lite grann, jag och spelbranschen går inte längre bredvid varandra, för de spelen som jag verkligen tycker om produceras i princip. De är väldigt få. Kommer väldigt sällan.
Det har ju varit ett paradigmskifte mycket, att de flesta företagen idag börjar jobba också mot den här så här one game taktiken, att så här, du ska välja ett spel och sen ska du spela det och sen ska vi kunna dra in pengar på det under jättelång tid genom att du utför liksom mikrotransaktioner i det spelet.
Precis.
Och det är en ganska tråkig utveckling, det är det. De här riktiga så här feta AAA-spelen är ju few and far between numera. Ja. Alltså mycket mer än vad det kanske var för 10 år sedan.
De här som liksom sticker ut. Jag menar, alltså man får ju säga Battlefield och alla de där är ju AAA-spel, men
de är inriktade till en multiplayer-publik på en mycket större utsikt.
Och det är ju liksom, det är ju bara att de vidareutvecklar ett gammalt spelkoncept och gör någonting nytt och hittar på lite nya grejer, men annars är det ju mångt och mycket samma spel.
Battlefield följer ju egentligen den tanken också, bara att man, alltså de har ju blivit, det är ju som FIFA, alltså fotbollsspelen, ja, ungefär, man släpper en ny, men
ja, precis. Och det är ju en ny strategi. Creed har ju blivit lite så också,
Ubisoft, ja, men Ubisoft får med ändå är väl en av de faktiskt bolagen som håller fanan högt med att de fortfarande släpper, alltså den här, jag tänker den traditionella AAA-titeln där det är också där det mycket mer är inriktat till dig som person.
Precis, du får en single player upplevelsen liksom. Sen nu, och det gillar ju med Far Cry, det är ju också Ubisoft liksom.
Ja, men nu ska vi, alltså i det senare, man såg ju delar av det här i liksom Assassin's Creed Valhalla nu också med mikrotransaktioner.
Ja, men det har de ju haft tidigare också.
Det har kommit, till och med, alltså Rockstar har ju varit där också och pillat liksom i den fåran.
Ja. Och jag är ju lite sucker för den här swag mikrotransaktionen. Man kan köpa en armor som ser fet ut. Det kanske inte nödvändigtvis är det bästa, men det är bara så här. Ja, men sånt kan jag gå på. För jag kan tycka att det är lite kul att bara, du vet, om man spelar typ Assassin's Creed, att bara ha ens huvudkaraktär som ser cool ut, kan jag tycka är kul att så här, men jag kan lägga, för det är oftast så här, vad är det, 50 spänn eller 20 spänn eller vad fan det är, så får man typ 5 armors som ser ascool ut och så kan man springa omkring i dem.
Jag är väldigt glad att jag har lockats utav den typ av så här, den här swag-grejen.
Köpa experience eller köpa pengar, alltså så här, köpa in-game, det är sånt håller jag
inte på. Nej, sånt är lite, men den är märklig. Var det Red Dead 2 som hade någon sån här, man köpte någon digital mega superutgåva, så fick man massa så här vapen och grejer till som var bättre och starkare, så du betalar mer pengar för att klara spelet snabbare.
Ja, precis.
Hur är det en bra deal för dig?
Det är också en dålig deal för spelmakaren, tänker jag, för de vill ju ändå att folk ska spendera tid
på spelet. Å andra sidan tror jag den var väldigt väldigt dyr, den utgåvan också. Jag för mig att det var Red Dead eller något sånt där. Så det kommer mer och mer, men jag håller med dig, det har ju varit ett otroligt skifte på 10 år. Sen kommer de där AAA-titlarna, det gör de ju liksom. Och de lever kanske lite längre idag än vad de gjorde förut också. Det gör de. Jag började faktiskt spela om Final Fantasy 12 här hemma.
Ja, nice. Zodiac Age här.
Ja, alltså det är skönt också nu på med, alltså PS-utgåvan. Det fanns väl till PlayStation 4-utgåvan också, att man kan trycka på en knapp och höja hastigheten så här 8 gånger.
Men pratar du PlayStation 12 nu? Eller vad säger jag? Final Fantasy 12?
Ja, Final Fantasy 12.
Det kanske de hade. Jag tänkte
till PC har de den i alla fall. Alltså att du kan välja liksom, antingen...
Ja, men som de har gjort i 7an och 9an.
Ja, precis, att det finns en sån. Och det finns också alternativ för att... Så här,
no random encounters.
Ja, det finns inte i den. Men det fanns två alternativ i menyn där du kunde så här, få max Jill och max license points. De har jag inte använt, men sen när du vet när man kommer till ett så här grindställe, vet bara så här, nu behöver jag experience och pengar, då kan jag bara 8 gånger hastigheten och så gör jag det istället för att behöva grinda en timme.
Så gör
jag det 8 gånger snabbare, så det blir några, bara så här, jag behöver hålla på en kvart.
Ja, liksom. Men så när jag spelade om Final Fantasy 7 senast, så vill jag ha alla achievements, och då är ju en achievement att man ska få gubbarna till level 99. Och då var det ju bara så här, okej, men jag ställer mig på stället där monsterna ger mest experience och sen ökar jag hastigheten och jag gör så att man kunde öka så att man fick fler encounters.
Ja, det kunde man i 10an i PC-versionen också.
Så att det bara liksom så här, så grinden, istället för att behöva grinda i en vecka så kunde jag grinda i typ 2 timmar och sen så var mina
grejer. Den grejen gillar jag. Så jag kan säga när jag inte behöver, eller som typ igår så behövde jag gå och lägga mig och bara fan, nu behöver jag springa igenom det här till nästa savepunkt lite snabbt och så bara tick!
Ja.
Så var jag där liksom på 1 minut istället för på 20 minuter.
Ja, men
skön. Det är en skön grej när man också har upplevt spelet.
Ja, men precis, när det är en replay, när man spelar om det för första liksom.
Precis. Så,
kanske inget jag skulle göra första gången jag spelar ett spel.
Men... Nej, verkligen inte. Men det är en ganska skön grej. Det är ändå så 100 timmar om man ska hitta allt i det där spelet. Så.
Ja, precis. Ja, speciellt i de senare. 7an går ju faktiskt att göra väldigt snabbt.
Ja.
Det är ju inte, om man vet vad man ska... Det har ju massa tillfällen att man kan missa saker. Och missar du det så kan du aldrig få det igen.
12an är fan sinnessjukt stort alltså.
Ja, jag vet. Ja, det är speciellt om man ska göra alla hand så.
Det finns mycket saker man kan...
Jag gillar 12ans side mission grej. 10an tycker jag inte klarade av det för 5 öre. Jag tyckte inte blitzball var kul.
Nej.
Och jag tyckte nästan alla de här grejerna som du var tvungen att göra för att få folks bästa vapen, det var liksom... Det var för mycket utav grind och irritation i dem. Alltså det var massa sån här, du vet, du ska rida en chocobo
i
det här templet och du måste liksom ta tillräckligt mycket ballonger så att din tid blir noll. Och det var bara så här, du vet, sitta och köra den där jävla samma race om och om igen, spela blitzball, undvika 200 jävla blixtar. Blir du träffad av en blixt, ja, då får du börja om. Ja, på, liksom, om du är på 150.
12an nailade ju där istället att det är så här, det blir, vet, de här huntsen är ju mer ett äventyr där man ska liksom snoka rätt på de här supermonsterna och sen också
och sen är det en fet fight liksom. Och varje monster är ju ett nytt monster, så det är inte att du gör samma sak om och om och om.
Nej, verkligen inte. Det var en rolig sidoaktivitet. Mycket av sidequesten i 12an är riktigt, riktigt bra.
Ja, jag gillade mycket sånt de klarade. Main storyn tycker jag inte är skitkul. Alltså själva storyn är inte superintressant, men jag tyckte att de nailade liksom världen och allt det här kringliggande.
Jag tycker den är rätt okej. Main storyn, ja, det är karaktärerna som snarare är mitt stora problem. Jag gillar liksom alla utom 2. de känns liksom okej, men det är så här, varför är de här 2 barnen med på det här stora episka äventyret? Så här, 2 liksom gatubarn. Hur hamnade de med så här? Det är liksom, det är så här slappt skrivet hur de bara rycks med i det här. Det är väldigt, jag gillade inte alls det, men det var ju inte planen från början heller. Någon Final Fantasy, ja. Skitsamma. Vad vi i alla fall. Det är hårt tryck efter deras Steam Deck alltså. Och den ska börja dyka upp då till de som lyckas ha förbokat den nu då. Under första kvartalet då nästa år. Så den är inte så jäkla långt bort. Så det blir kul att se när folk får liksom hands on på den där och se vad den egentligen klarar av.
Ja, men precis, man hoppas ju att det inte blir en sån här dunderflopp då, som det mycket saker blir nu för tiden.
Ja. Nej, men det här tror jag har alla komponenter för att den ska sälja hyfsat bra i alla fall. Den är ju fortfarande riktad primärt mot PC-spelare och de är inte lika många som kanske konsolspelare. Men hur så? Ja. Nintendos förre chef Reggie Fils-Aimé, honom kommer man ihåg om han har följt E3 de så här senaste åren. Han slutade ju här för ett tag sedan. Han var liksom den som alltid höll i alla så här Nintendo Directs och var alltid den som höll i presskonferenserna på E3. Och det finns många roliga gamla E3-klipp med honom. Han har släppt en bok.
Okay.
Som kanske är lite sommarlektyr om du inte vet vad du ska läsa här under sommar, under semestern. Den heter Disrupting the Game from the Bronx to the Top of Nintendo. Och det kanske inte blir någon sommarlektyr i år, utan kanske snarare nästa, för den släpps under nästa år.
Okay. Men är det här någon form av biografi? Självbiografi,
lite så, liksom. Och hur han liksom, han kom väl från ganska sådär
Bronx,
inte liksom för, ja, men inte för inte då privilegierad bakgrund och arbetade sig upp under inom Nintendo-organisationen. Kan nog komma rätt mycket. Han sitter nog på en hel del intressanta historier och förklaringen till varför Nintendo jobbar som de jobbar.
Säkerligen.
Jag hoppas att det är mycket sånt i boken, annars blir det väl inget roligt.
Men frågan är hur mycket han liksom får prata om utan att bli stämd.
Jag tänker att det är kanske därför boken kommer nu, för att han har väl varit borta ett tag nu.
Ja, okej. Okay.
Så han har väl ingen...
Ja, precis. Han är inte längre, han kan inte längre säga någonting som är avslöjande för saker som kommer och sånt där. Det är liksom... Oj. Alla hemligheter han kände till när han slutade har redan
ja, precis, det är det jag tänker. Ja, så att det blir nog en intressant liksom historia om Nintendo under åren han jobbade. Han var där rätt länge också.
Okay.
Kinesiska Tencent fortsätter att köpa upp typ hela spelvärlden.
Usch.
Ja, senaste spelstudien de har plockat upp är Sumo Digital, som man betalat 11 miljarder kronor för. De ligger bakom spelen Sega All-Star Racing bland annat. Det är väl kanske det kända spelet. Och det här nya Robin Hood-spelet som har kommit, jag vet inte om det släppt än.
Okay.
Eller om det kommer snart till PC i alla fall. Det är någon typ av så här heist multiplayer typ spel,
alltså, väldigt typ konstigt spel fast i medeltidsmiljö.
Ja, lite sån känsla har jag fått. Okay. Jag har tittat på de trailers. Jag har inte tittat på någon sån här let's play utav det, men det är den att man typ som lag ska försöka tävla mot andra lag i att klara en uppgift typ på en karta typ. Okay. Som är lite roligt. Så
det låter ju lite åt Payday hållet fast ja. Där tävlade man väl inte. Det var väl bara mer en liksom en co-op-upplevelse.
Mm.
Råna, som alltid gick åt helvete. Någon drog alltid ett larm och det blev en
ja, och sen får man skjutas ut.
Precis.
De har ju sen tidigare massa spelstudier som man är inblandad i. Man äger ju delar i alla fall av Ubisoft och Epic Games.
Just det.
Remedy, Dotnod. Man är väl inblandad i de här Roblox. Det är väl lite problem nu. De blir bestämda för att det används massa licensierad musik typ i Roblox. Det var en jävla skandal det där. Riot Game också, som man ju också har en del i League of Legends. Men det tror jag är en liten del att, jag tror att det snarare är ett måste för Riot, eftersom de har rätt mycket business med e-sportsdelen i Kina. Och för att man ska få hålla på med det ostört så måste man nog ha en kinesisk ägare. Tänk att det är ganska kopplat till typ kinesiska staten.
Ja, du får ju inte existera på den kinesiska marknaden om du typ inte har... Jag menar, hela Arla Oatly-diskussionen som var för ett par år sedan.
Mm.
Där var ju, det var ju massa... Arla gick ut och sa att Oatly var kinesiskt ägt. Och Oatly bara, ja, men det är ju Arla också.
Okay.
För att ni vill ju också existera på den kinesiska marknaden.
Ja, det är så. Ja, det är, så att jag tror att det har, men det kanske är så för de flesta av de här företagen. Jag vet att det är Riot, och det är väl samma sak med Ubisoft och de här större studierna. Där man bara äger en del, så har väl det mer med det att göra.
Men de måste ju existera delägare för att du ska kunna...
Och det är väl en 1,4 miljarder kineser eller vad det är. Det är en ganska stor kund, potentiell kundbas som existerar där. Hur man än vrider och vänder på det. Det är ju pengarna som bestämmer oftast. Och det är ju inte alltid bra.
Nej.
Oftast ganska dåligt. Lite tv då. Inspelningen av Game of Thrones. Jag vet inte om vi ska kalla det. En uppföljare är det väl, men det är en prequel tekniskt sett. House of Dragons. Den har satts på paus.
Oj.
De är ju i en bubbla. De är i Storbritannien och spelar in. Och där har det ju varit struligt minst sagt med corona. Och den här bubblan har penetrerats. Och det har börjat spridas covid bland då produktionspersonalen.
Oj då.
Därför har man då sagt inspelningen på paus.
Ja, det är en rimlig reaktion.
Ja, verkligen.
Och okay, men det var en covid-grej. Det var inte något så här, producenterna har bara, nej, det här är bajs, vi lägger ner skiten.
Nej, det hade ju klickarna kunnat vara så.
Ja,
nej,
alltså, det har hänt förut liksom.
Det kastas väl rätt mycket pengar på det här också, tror jag. Så det här kommer ju såklart, det kommer se väldigt bra ut, tror jag. Alltså, det kommer att vara bra.
De kommer ju behöva hålla standarden som de senare Game of Thrones-säsongerna gjorde. Alltså, det hade varit weird om de kom med en ny Game of Thrones-serie och sen såg den liksom... billigare ut än vad Game of Thrones gjorde.
Nej, sen kommer den kommer nog vara billigare att göra, för initialt tror jag inte det kommer att vara så mycket så här 4000 statister och flygande drakar och stort jävla slag i 40 minuter.
Säkert
på ett lerigt
inte,
fält.
Men de behöver ju ändå på något sätt hålla uppe nivån, tänker man. Ribban är ju satt liksom.
Verkligen. Vi får se. Det är väl ingen här i den här panelen som är direkt jättepepp på det här, även om vi såklart kommer att titta på det.
Ja,
absolut.
Och hoppas ju på att det blir fett. Men jag tror ju att de kommer, jag tror att det kommer vara mer än klassisk. Alltså, att återfånga den här Game of Thrones grejen tror jag inte de kommer klara riktigt.
Nej, det är omöjligt. Det kan ingen göra.
Nej, jag tror inte
det kan ingen göra. Det är alldeles för, det är liksom den, det sånt där kommer med ett visst antal års mellanrum, ja, där någonting kommer helt rätt i tiden någonstans
och är någonting nytt och gör någonting som man inte har sett förut.
Något som känns nytt.
Ja, men exakt. Ja, men precis.
Precis. Och sen är det en streamingtjänst på gång igen. Det är amerikanska nyhetskanalen CNN som planerar att dra igång en streamingtjänst nästa år. Jag gissar att det här kanske inte kommer vara så jättemycket riktat dokumentärer möjligen. De gör ju mycket eget sånt. Mm. Men det kommer såklart vara mer riktat mot nyheter.
Rimligt.
De har ju redan en ganska stor plattform med sin sajt. Som jag har förstått det då, så kommer man då liksom lägga på typ som ett plus-abonnemang där. Så en abonnemang, så det kommer heta CNN Plus. Och då får man tillgång till liksom nyhetsprogrammen på CNN, dokumentärer, talkshows som de gör och liknande saker. Så att det är väl egentligen som en mer avancerad betalvägg,
ja, precis,
som kommer att införas på den vänster. Vad de kommer att ta betalt för det här är oklart, men det är ju Warner som äger CNN. Så att vi får väl se.
De har ju också slagit sig ihop med
HBO Max. De har ju också slagit sig ihop med Discovery, så det finns just ju någon potential här nu. De merchade ju på något vänster. Jag vet att John Oliver skojar det ganska friskt. Han gör så här små, de har sommarledigt nu, Last Week Tonight, men han gör såna här små snippets. De är ju inspelade sen tidigare. Eller ja, jag tror inte den senaste var det. För där skämtar han i slutet om att så här, grattis Discovery, ni äger det här nu. Det kommer bli jättebra. Alltså typ, så att han är väldigt rolig där. Så vi får se vad som händer här. Det här är väl en... HBO och Discovery är kanske två streamingtjänster som konkurrerar med varandra. Det här är ju någonting annat, men de har ju potential här.
Men det är verkligen de, alltså, Discovery gör ju väl mer.
Här i Sverige har de ju special programming, alltså där är ju USPen såklart sport. De har ju OS och Allsvenskan nu. Men också att det finns ju liksom...
När blev Discovery Channel en sportgrej? De gjorde väl, var inte det liksom Mythbusters och Science Shows?
Men det är för att de, precis, men det är ju för att Discovery i USA, de äger ju Eurosport bland annat. Så att det, och de har väl fattat att ett bra sätt att få in folk på sin tjänst initialt är ju att locka med exklusiva sporträttigheter. De köpte ju Allsvenskan. Jag tror att de köpte Champions League från oss här nu också, så jag tror att vi... När inte äger din, jag vet inte när den där licensen går ut, men det hände ju några år innan. Sen går den över till så jag tror att de har Champions League här nu. Härnäst också, om jag inte tror att det var de som köpte det. Hur som. Så vi får se vad som händer där. Men streamingtjänst i alla fall från CNN. Lite film då. Här har det väl varit en hel del grejer. Det kom en massa trailers, de hoppar vi över. Ja, det var inget jättespännande. Det kom en sista för den här Snake Eyes, den här konstiga.
Jaha, G.I. Joe-grejen.
Det är så märkligt hur de har förklarat hans origin story i de två första G.I. Joe-filmerna. Precis. Och nu kommer den till då, som jag antar sitter ihop med det universumet, men som berättar en helt annan historia.
Ja,
väldigt konstigt. Kontinuitetsfel.
Det har väl, de är väl inte den första franchisen som har kontinuitetsfel.
Nej, och han var väl också,
vi bara titta på X-Men.
Men han var väl också den populäraste, tror jag, av de här Action Force, eller vad de, alltså, de heter här i
Sverige. G.I. Joe, men precis.
Det är en viss generation som kommer ihåg dem där.
Ja, jag kommer ihåg leksakerna jättemycket, men jag tycker de här filmerna som har gjorts har varit bedrövliga. Så det är inte någon sådär filmfranchise jag är direkt pepp på.
Nej. Även om den här tycker jag ser lite bättre ut än de två första.
Jag har faktiskt inte ens sett någon trailer, så jag har ingen aning.
Nej. Han är ju någon typ av ninja.
Nej, jo, men
det är mycket, coola stunts och svärd.
Jag har för mig att Iko Uwai är med i den här. Han var huvudpersonen i The Raid-filmerna och dök upp i Force Awakens.
Nej, det tyder i alla fall på att det kommer att vara ganska coola actionscener.
Säkert, men de kommer säkert i amerikansk stil vara klippta till dött.
Jag vet inte jag riktigt heller. Det kommer vara högt, det kommer gå fort.
Ja, men exakt.
Och det kommer vara
pacingen
kommer vara action, och så lite någon typ av något som för handlingen framåt, och sen drar vi iväg igen på en actionresa. Jag tror hela grejen är så här, han visar ju inte ansiktet, men det gör han ju här, men det är ju en origin story, så jag vet inte. Den nya John Wick-filmen har produktionen dragit igång, men den kommer att dra igång här under sommaren. Det är väl inte riktigt exakt sagt sedan när, men jag antar att den kanske redan är igång då. Man kommer spela in i Frankrike, Tyskland och Japan i maj nästa år. Så har den premiär, det är då den fjärde i den här actionserien. Och det nya här nu är att Ian McShane Hans karaktär kommer att vara med då i den här fjärde filmen också, som jag har fattat att de som gillar det här gillar honom. Ian McShane gillar man ju bara som han är.
Men vad, ja, han har väl varit med om tidigare också.
Precis, ja. Men han är också nu klar då och bekräftad för då den här fjärde filmen i serien. Och Paul V.S. Anderson, denna man, han
gjorde väl Monster Hunter.
Precis, senast, han gjorde senast en tolkning utav Monster Hunter då. Har du ingen koll på, har du bara sett filmen då, men ingen koll. Det är ju en spelserie från början, väldigt populär sådan från
MMO.
Precis, från Capcom. Med han är väl ihop med,
han var ihop med Mila Jovovich, jag vet inte om hon fortfarande är det. Jag har ingen koll faktiskt.
Hon har spelat huvudrollen i väldigt många av hans filmer i alla fall. Och nu är det ändå ny tolkning på gång utav då Monster Hunter-serien. Den här gången är det Netflix som är inblandade, och de ska då köra någonting som heter Monster Hunter Legends of the Guild. Det kom en trailer för det här, och det här ska alltså vara en film då.
Okej.
Så att jag vet inte hur det här, och om Paul Anderson är inblandad i det här, det tror jag inte, utan den var väl populär och Netflix var väl inte sena med att köpa en licens.
Var den det alltså?
Jag tror det.
Okej.
Blev inte den, den blev väl coronaförsenad också och kom som, jag tror att jag hyrde den här, den dök upp sen som hyrfilm istället bara.
Okej.
Och då hyrde jag den för typ en hundring eller något, så här överkomligt pris, och tittade på den. Och konstaterade ganska snabbt att det här inte var så bra.
Nej, det var lite det jag kände. Men den här verkar ju, den här nya verkar ju vara animerad i alla fall.
Precis.
Och den är bara en timme lång.
Ja, och det är ju, men det är väl lite så som Netflix har jobbat med en hel del andra grejer, att man gör liksom animerade grejer av etablerade saker.
Ja, men precis, de har gjort lite Resident Evil-filmer, de har lite Halo-filmer
gjorde ju, ja, såhär, The Witcher, nu äger man ju det. Men där gör man också en animerad liksom sidogrej.
Precis.
Sen så kom ju den största filmnyheten här. Kevin Smith har förkunnat att hans kultförklarade Clerks kommer att få en tredje uppföljare.
Ja.
Eller en andra uppföljare blir det tekniskt då, så en tredje film. Ja, Clerks 3. Och det är väl inte så mycket mer sagt än, men det kommer att vara de samma gamla karaktärer som kommer att vara med. Dante, Jay och Silent Bob. Vad är det hans polare det heter? Elias heter han så.
Nej, ja, han var ju med. Han dök upp i förra filmen först. Men det är ju Dante och Randall som är de två centrala. Jag vet ju att han och skådespelaren som spelar Randall har ju haft en rätt... vad heter det? Deras vänskap har pendlat lite fram och tillbaka. De har varit bråkat och lite sådana där saker. Och jag vet inte, han har ju varit rätt, uttryckt rätt mycket att han inte har velat göra fler. Så jag vet inte om han kommer dyka upp, Jeff Anderson heter han, om han kommer dyka upp i den här Clerks 3, eller om han nu har...
Alltså, men jag fattat att
Som jag fattat att
handlingen var att Randall får en hjärtattack.
Ja, okej.
Vilket då inspirerar honom till att då vilja göra en film då. Okay. Med sina, så det blir någon meta,
det blir
någon typ av meta grej här. Jag är lite rädd så här. Alltså, jag älskar Clerks för allt vad den var.
Ja.
Men det är ju en film som så här, det är en generationsfilm
verkligen.
Tittar ung, om människor som var i min ålder skulle, när jag såg den här som är i min ålder, den åldern idag, tittar på den här,
ja, 15,
de skulle tycka att det här var det konstigaste jävla skiten någonsin, och förmodligen skulle tycka att det var helt värdelöst.
Ja, och så mycket av humorn är ju baserad i liksom då, den tiden den kom. Visst, det är mycket Star Wars och sånt, och det kan ju folk fortfarande
relatera till.
Ja, men det är mycket också som är liksom filmer som så här, de var stora då.
Och ja, men det här med det minimalistiska i, att de egentligen så här, de står i deras lilla sån här, jag vet inte vad man ska kalla det,
en quickstop.
Ja, en quickstop. Ja. Det svenska är väl någon sån här liksom riktigt sån här liten
ett snabbköp, det är ju en 7-Eleven typ.
Ja, men precis. Ja. En sån här nödvaruraffär som är jätteliten, och där inkommer lite olika konstiga karaktärer, och så är det då Dante och Randall som har väldigt långa djupa diskussioner om alla möjliga konstiga saker. Oftast avstamp i något liksom populärkulturellt.
Precis. Eller sex.
Eller sex.
Eller sex.
Och i tvåan,
eller ibland så är det både och.
Både och. Ja. Och i tvåan så den kom 2006. Ettan kom 94.
Precis.
För lite. 2006. Där var han ju väldigt duktig på att någonstans också göra det här för en ny generation. Det var ju färg. De hade flyttat in, tagit över en hamburgerkedja istället.
Ja, han har ju sitt VSQ-universe. Alla hans filmer utspelar ju sig i samma universum, förutom jag tror att Tusk och Yoga Hosers är, och Red State är utanför det här universumet, men alla andra hans filmer utspelar sig i det här universumet. Och där har ju han, jag tror att det var i Dogma första gången han etablerade den här Mubi, som var liksom en McDonald's-ish.
Just det.
Och det är ju en sån restaurang de jobbar på i Clerks 2, Mubis.
Ja. Lite nya karaktärer gjorde intrång. Det handlar egentligen om samma saker. Det är, ja. De har långa diskussioner om diverse olika saker. Oftast tar avstamp i något popkulturellt för tiden då. Och så händer det weird shit.
Och Rosario Dawson verkar ju vara på väg med igen också.
Hon var ju det nya ansiktet
i tvåan,
precis. Och liksom, hon blev ju det tredje hjulet någonstans i det här gänget. Alltså att hon kom in som en tredje karaktär.
Ja.
Men det var väl också smart att kasta in.
Hon var ju kärleksintresset för Dante i filmen också.
Men också att man kunde kasta in en kvinna, för det öppnade upp för andra typer av diskussioner också, andra typer av skämt också. Den är fantastisk den också. Jag vet bara inte liksom, kan man göra det här en tredje gång? Jag är rädd att, alltså, helt ärligt, det senaste grejen han har gjort, det har inte varit så jävla bra.
Nej, det har ju inte det.
Och jag är rädd att så här, det här kommer nu, det bombar totalt, och sen är det här man kommer att komma ihåg från Clerks på den vänster. Förstår du vad jag menar?
Jo, precis. Grejen är att han har ju ett following. Han har ju en fanbase som älskar allt han gör fortfarande.
Fast var det någon som tyckte att den här Jane Silent Bob Strikes Back var bra?
Alltså, han har ju jättemånga fans som gillar de där filmerna. Och han gör ju såna här talks.
Ja,
han fortfarande, han säljer ut liksom hela rum där han står och
Men han älskar ju mer än någonting annat att sitta med liksinnade och prata popkultur.
Och berätta sina stories och liksom, det är som stand-up shower utan att vara stand-up, utan han berättar ju bara stories från sitt liv och weird skiten han varit med om. De människorna som går på de här, de gör ju det, och de gillar ju fortfarande hans filmer. Folk har ju gillat Yoga Hosers, så de gillar ju Red State, och jag tyckte ju Tusk, även alltså, för vad det är ju en rätt kul idé. En galen vetenskapsman som drömmer om att bygga om en människa till en valross.
Ja, men liksom, det är ju liksom, där han är,
ja, vet,
så här, är så... när han var som störst och var, alltså, den här, när han ändå gjorde de här så här, men det var ju independent lågbudgetfilmer som någonstans också så här, det var ju också lite så här slice of life grejer fast med en twist. Det har han ju lämnat lite, och det är väl där han var som bäst. Nu är det istället så här, vi har en jättebra idé här, och så har vi en jättebra idé här, och vet ni vad? Fan, kan vi inte bara föra ihop de här två idéerna och se vad som händer? Jag älskar den här, så här dare to suck-grejen, men det är nödvändigtvis kanske inte alltid en bra sak.
Nej.
Liksom.
Jag är skeptisk.
Jag
hoppas att han lyckas igen. Clerks 2 är väl ändå det senaste jag tycker att han gjorde som är bra.
Ja, jag håller nog med dig där. Det är nog hans sista som jag tyckte var riktigt bra.
Och innan det så är det liksom typ Dogma.
Ja.
Som var riktigt
ja, men jag är ju en sucker också för de här, så här Chasing Amy och More
Rats. Ja, men det är ju innan Dogma.
Dogma var ju den filmen som gjorde honom någonstans, tog honom ut till en så här bredare publik. Ja. Alltså Ben Affleck och Matt Damon. Matt Damon var ju, de hade ju hunnit bli stora etablerade skådespelare då.
Precis.
Och drog in en annan typ av publik.
Mm. Plus att han fick ju med Alan Rickman och Chris Rock med, och det är ju massa, det var ju då han verkligen, det var ju jag tror hon, har jag glömt bort hennes namn.
Men Alanis Morissette är ju med och spelar Gud.
Ja, men spoiler. Precis. Och Carrie Fisher är hon är med i Jane Silent Bob Strikes Back.
Det var så här, det var en film som någonstans också den skojade om ett känsligt ämne, religion, och den liksom, den tickade av mycket boxar. Så där, och det var väl en helt annan budget på den filmen också än
det är en studiofilm.
Ja,
Mallrats, efter Clerks gjorde han ju Mallrats. Mm. Mallrats var ju en studiofilm, men den total bombade ju på bio. Så då gick han ju tillbaka till lågbudget independent grejen, gjorde Chasing Amy, och så var den en dunder succé, och då fick han återigen nytt förtroende.
Just att han hade liksom, det var ju verkligen den här att han spelade in med egentligen samma skådespelare.
Ja, det är ju Ben Affleck i med typ alla filmer.
Det är hans gamla polare.
Jason Mewes i med typ allt.
Sen kom det var en Jersey Girl också. Den tycker jag är okej. Okay. Den har sina stunder. Och
Second Mirror Make a Porno
tycker jag också är
helt okej.
Den har sina stunder den också. Den är mycket tack vare att den har en låt från live som ju aldrig släpptes på en skiva. Mina favoritband.
Ja.
Man kunde bara höra den. Han hade ju velat ha med den här låten i, alltså, film ända sen, jag tror att det är så här Mallrats eller någonting sånt där.
Okay.
Och de hade bara, det är en outtake från deras Throwing Copper skiva som kom typ 94 eller om det är tidigare 92, 90, någonstans där tidigt 90-tal. Och sen har han frågat så här, ja, men kan jag få vara med i den här filmen? Och de bara nej. nu då? Nej, nu då? Nej, och sen det var väl något svagt ögonblick där som någon så här,
de hade okay pengar.
Då. Och då fanns det ju bara där. Man tänkte ju då att så här, bra, då tar ju de, gör ju de slag i saken nu och släpper den där som en singel också.
Ja, precis.
Men det gjorde de inte. Sen här nu för något år sedan så kom det någon så här 25-årsjubileum av den här skivan. Och då fanns den med egentligen. Ah, så nu okay. finns den i en ordentlig inspelning. Det är så här historia om Zack and Miri Make Porno.
Mm.
Jag tycker de var okej filmer. Absolut ja. Var de.
Och fine för vad de är liksom.
Ja, men de var fortfarande så här, de tog ju också avstamp i någonting som ändå så här skulle kunna hända. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag vet.
Det är liksom det, ja. Finns, det finns någonting verklighetsförankrat i dem. Vi får se vad det här blir. Det är ju inte, han har inte sagt mer än att så här, Clarks gänget är med på tåget.
Mm.
Man kan ju hoppas att det här blir ett, så här, ett jävligt värdigt avslut på något sätt.
Ja, han vilket har jag redan sista... tyckte att Clarks 2 var. Men ja. Ja, vi får väl se.
Han har en sista riktigt bra film i sig här. Jag håller tummarna för det i alla fall.
Ja.
Clarks i alla fall, Clarks 3 blir det från Kevin Smith. Annars får vi se nu, hans He-Man har ju premiär nu på fredag.
Just det.
Animerade på Netflix. Det ska bli väldigt spännande att se. Men där har han ju bara någon typ av showrunner eller vad han nu är. Sen en liten så här mer en lite mer off-nyhet här. Men det här är väl lite rolig. Om du är en riktig jävla filmnörd så har du chansen nu. Det finns nämligen, jag visste inte ens att det här finns, men tydligen så har Filmarkivet, alltså Kungliga biblioteket och Filminstitutet, har en tjänst som heter Filmarkivet. Och där kommer du nu att kunna börja titta på de så här första typ svenska stumfilmerna som gjordes.
Oj.
De kommer att streamas där på det här då Filmarkivet. Jag vet inte om det kostar någonting, men det kanske kan vara värt. De är alltså gjorda då mellan 1916 och 1923.
Oj.
Så de har över 100 år då på nacken. Det är 5 stycken filmer som då på något vis har då digitaliserats, som nu kommer att då gå upp på Filmarkivets sajt. Tydligen så är det så att mycket av de svenska stumfilmerna som gjordes från den här tiden finns inte kvar längre.
Nej, okay.
För det var någon jävla brand i någon så här lagerbyggnad, ja, det där, på 40-talet,
det där, var
där
ett
stor
problem.
Del av så här svenska filmhistorien gick upp i rök.
Ja, men förr i tiden så det här, nu kommer jag inte ihåg vad materialet heter, men det som man negativen från film.
Men de var väl väldigt brandfarliga.
Det var extremt brandfarligt. Alltså det räckte liksom med, alltså det var i princip, alltså om det bara typ nuddade,
ja, men det är Inglourious Basterds har lärt oss.
Ja, men precis. Exakt. Om det bara var en gnistra som nuddade den här filmen, så i princip bara total alltså exploderade den. Så att det är ju många såna här, det har hänt flera gånger i Hollywood också, att såna här ställen där man har haft gammal film, det har brunnit ner för att det är liksom, det blir för varmt, alltså det kan räcka med att det, här, det blir liksom 50 grader varmt och då bara själva antänder det liksom.
Filmen i alla fall är Norrtullsligan, Tora Van Decken, Dunungen, Ballettprimadonnan och Vingarne.
Okej.
Ja, är de 5 filmerna du kan titta på då. Stumfilm.
Kan vara kul.
Svensk sådan. Ja, men det är väl,
det är det filmhistorien då.
Ja, liksom. Men verkligen. Det är väl en, hur långt vi har kommit på 100 år.
Ja, precis.
Från att det inte ens var ljud till totala jävla CG-fester som det är numera. På något sätt var det ju ärligare här, för att det kostar väl ungefär lika mycket att göra en film oavsett var man var i världen. Förstår du vad jag menar?
Ja, jo, precis.
Alltså, det var inte så här, ju mer pengar du hade gjorde nödvändigtvis inte att det blev bättre. Men nej. Det visade att du kunde bygga finare och större kulisser då kanske. Men,
ja, precis.
Det var väl inte lika avgörande som det är idag.
Nej, nej. Sen har ju den kostnaden gått ner. Du kan ju göra mer idag för mindre pengar än vad du kunde, säg 80-talet.
Absolut, ja. Men så här, hade du pengarna kunde du alltid göra en film som åtminstone såg ungefär likadan ut.
Såklart.
Ja, intressant. Sen har det varit lite struligt här med e-sportsevenemang i vårt avlånga land. Valve har ju flyttat sin Dota 2-turnering som skulle gå till stapeln här i Globen.
Just det.
Och den här stora CSGO-majorn som också var planerad att gå av stapeln här i Stockholm har ju varit lite så där oklart vad som kommer att ske, och det har ju med corona att göra. Nu är det på den nivån att Sveriges kulturminister Amanda Lind, heter hon, du kanske sett henne, det är hon med de här, hon har väl långa sån dreads. Hon är väl kultur- och idrottsminister, tror jag hon är, någon hopbakad grej. Hon är till och med inblandad i det här nu, och om hon får som hon vill så ska då den här CSGO-majorn åtminstone gå av stapeln här i Stockholm fortfarande. Hon är nu inblandad då att i då förhandlingar då med liksom Professional Gamers League, och ska då försöka någonstans då reda ut eller ta reda på vad som krävs då för att man ska kunna hålla det här evenemanget i Stockholm. Det är väl i alla fall fint att det finns någon politiker som tycker att så här, det här är, ska tas på allvar, ja, och inte alltså, bara är någon konstig...
För jag tycker så här, även om man är så här spel är bajs och det är inte riktigt sport och bla 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 bla, om man har den inställningen, så även som politiker så borde man ju ändå se den ekonomiska vinningen för Sverige i det. Alltså bara bra ur det perspektivet, att få in såna här stora evenemang är ju en bra sak.
Jag råkar just veta också att så här, hotell- och restaurangbranschen har inte haft jättekul det senaste året.
Nej, nej,
och
exakt.
Skriker nog efter att det ska komma hit lite turister och spendera pengar i deras anläggningar.
Herregud,
Amanda Lind har sagt i alla fall att hon tycker att e-sport är jätteviktigt för Sverige. Och jag menar, någonstans så är väl vi, som vi pratade om tidigare här, vi är ju ett land som alltid har legat i framkant när det kommer till olika saker. Om vi bakar ihop det här i något så här större IT-begrepp. Och det verkar ju pinsamt om vi liksom skulle kliva ifrån det nu. Och det ska förhoppningsvis kunna presenteras en lösning här då från regeringens håll inom kort. Problemet har ju varit då det här med att man på ett enkelt sätt ska kunna ge deltagare visum för att kunna vara med.
Okay.
Det är ju det som är den stora liksom, knäckfrågan, om jag har förstått saker och ting rätt. Och det har väl gjort det svårare av att det också är nu corona i vissa länder. Det var nyheten. Jag vet att du hade lite koll också på just Wheel of Time.
Ja, det har lite Wheel of Time-grejer. Jo, som vi sa i förra avsnittet så de här, det ska komma tre stycken Wheel of Time-filmer.
Just det.
Som då ska inte utspela sig samma period som tv-serien, utan det här ska utspela sig flera tusen år sedan under The Age of Legends. Jo, det som grejen med de här är att Amazon och Sony Television som producerar tv-serien har ingenting med de här tre filmerna att göra. De visste inte ens om att de här tre filmerna var i görningen.
Är det någon annan jävel som har suttit och så här, suttit på licenser till det här?
Precis. Eller? Grejen är så här, att licenserna, film- och tv-licens och spellicenser för Wheel of Time köptes ut av Red Eagle Entertainment 1994.
Okay.
Och de har i princip ägt de här rättigheterna sedan dess. Rättigheterna skulle gått ut 2015. Och under den här tiden de har ju försökt att få det här producerat med Sci-Fi Channel sent 90-tal för att göra en tv-serie som aldrig blev av. Sen var de, pratade de med Universal om att göra filmer på runt 2010 som aldrig blev av. Och sen för att få behålla rättigheterna så producerade man en tv-film med Billy Zane.
Oj!
2014. Och det här tyckte ju då Jordan Estaten som, är, liksom, som har sålt rättigheterna, de tyckte att det här var inte alls vad det liksom, våran deal sa. Ni skulle göra en ordentlig vettig film.
Men då, de
stämde och det blev en legal dispute som sen så här, vet du det, settled out of court.
Mm.
Men vilket ändå ledde till att Red Eagle Entertainment behöll rättigheterna. De började sen utveckla en tv-serie med Sony TV Entertainment som inte heller riktigt blev av. Men den gjorde att Sony TV Entertainment fick tillgång till rättigheterna. Och de har ju nu då i sin tur den här nya tv-serien tillsammans med Amazon. Det är så Sony fick tillgång till rättigheterna för att kunna göra den här tv-serien som, Amazon, som kommer komma nu på Amazon.
Okay, men...
Och Red Eagle Entertainment är med som producenter på den här tv-serien.
Okay.
Och de har inte sagt någonting om att de har haft filmer i utveckling. De har sagt att de har haft några spel i utveckling. Det är det enda de har sagt till Sony och Amazon. Och sen går de ut och annonsar att de har de här tre filmerna på gång. Och ja,
jag kan tänka mig att det är som uppgjort för att det ska bli lite bråk här. Ja, man fattar ju vad det här ser ju ut som att de har så här. Okej, hörni, nu spelar vi våra kort rätt här. Amazon har jättemycket pengar, de plockar upp det här och
det blir hype.
Vi bara ligger lågt nu, börjar sondera för att göra filmer och sen hakar vi bara på det här tåget.
Ja, det finns lite andra teorier. Det är mycket teorier som är ute på nätet nu. Inget är confirmed liksom. Men det är ju några som också tänker att det här är ett powerplay från, för tydligen, de här rättigheterna som Sony har täcker inte alla 14 böcker. Om jag förstod det här hela rätt. Och några tror att det här är ett powerplay från Red Letter att få Amazon och Sony att köpa rättigheterna av dem, så att de bara kan liksom banka, att de börjar hota med att de ska börja göra filmer för att, och då vill Sony och Amazon, för att så här, liksom, det här kommer ju då, det kommer bli väldigt
konkurrera,
weird,
det kommer konkurrera.
Och det kommer, du vet, publiken, för de kommer inte behöva tänka på vad de liksom, kontinuitet och sånt här, och det kommer bli förvirrande.
Ja.
stora massan, de kommer ju bara se Wheel of Time, tv-serie Wheel of Time film, och så kommer de se på det, och sen så kommer de säga emot varandra, ingenting kommer stämma överens, så det kommer bli konstigt. Så det är några tror att det här är ett powerplay bara
just det, man säger det, och sen får man dem att köpa upp rättigheterna för en liten nätt summa pengar. Precis. Och sen är alla nöjda och glada. Ja. Jag är inte Sony och Amazon kanske, men den här BBC-filmen, när sa du att den kom?
2015 släpptes den var 28 minuter lång och hette, ja, vad fan
kan man ens kalla det, en tv-film?
Det räknas väl som en kortfilm.
Så alltså, vad fan.
Ja, och den har fått 2,5 i betyg på IMDb, så
när sa du, 2015?
2015 släpptes den, och den hette så mycket som Winter Dragon. Hette
Oj,
den.
Vad?
A madman searches for his family and is forced to confront a dark truth by a mysterious stranger. Och den är based on the books Wheel of Time.
Ja, okay. Based on, eller så här.
Ja,
lite
inspirerad av.
Det där är också en intressant. Så här, vad kan man säga? Det är ju... Vad går gränsen? Jag förstår att så här, ni får behålla rättigheterna så länge gör en film, men vad är, när kan man säga att de har gjort en film och inte en film? Bara för att man gör någonting och säger att det är inspirerad av det och det har en viss likhet, räcker det?
Alltså det var väl en stämning då från.
Jag förstår att den gränsdragningen är jättesvår. Ja. Och att det är jättesvårt att någonstans att bestämma för en i en rättegång vad som är vad där egentligen.
Ja. Och som sagt, de fick ju...
Det låter lite moraliskt tveksamt.
Ja. Och grejen hela med Red Eagle Entertainment, vad jag har förstått, hela deras grej är att de köper rättigheter till böcker och sen börjar utveckla koncept och sen säljer det till studios för att göras. Så att de producerar väldigt sällan film och sånt själva, men de liksom så att de tjänar ju pengar bara på att sälja vidare till studios som sen producerar någonting av det liksom. Så vi får se lite nu när de helt plötsligt ska börja producera någonting själva, vilket är intressant om inte annat.
Ja, det låter ju som att det här är att de någonstans är mer ett företag som har gjort business av att köpa upp rättigheter och sen sitta på dem, och förhoppningsvis förr eller senare så är det någon som vill göra någonting med det.
Ja, ja,
och då säger de, ja, vi har dem.
Ja, men precis. Ja,
så här mycket vill vi ha. Och så gör de en liten vinst där emellan.
Eller grejen är att de, eftersom att de, alla såna här options är ju alltid på en bestämd tid. Så att de måste ju börja, liksom, när de har köpt en sån här rättighet så måste de ju utveckla ett koncept, få lite manus skrivna som de sen pitchar för studios för att få det producerat och liksom tjäna pengar den vägen. Så att deras intresse är ju att få saker gjort hela tiden. Inte bara sitta på det liksom,
för jag
det
skulle vilja se den här, undrar vad man kan.
Den går säkert att få tag i på YouTube eller någonting. Jag vet dock att liksom Wheel of Time-fandomet har ju inte så mycket förtroende för de här Red Eagle Entertainment.
Det förstår jag.
Av historiska skäl också, för att det är mycket tv-serier och sånt här som har varit i görningen och sen aldrig liksom kommit till krita. Så det var den ena Wheel of Time-historien. Ja. Vi får se hur det där utvecklas framöver. Men den andra nyheten, i måndags så började inspelningen av säsong 2.
Just det, så de är klara med säsong 1 nu.
Säsong 1 är färdig, den kommer ju nu komma i, de flesta tror väl, september, december här någonstans.
Ja, men nu sätter ju post in på riktigt här. Man har säkert börjat lite med tidigare grejer, men nu har man ju allting någonstans.
Precis, och man började inspelning av säsong 2 i Prag i måndags.
Okej.
Så att det är liksom redan, vi kommer väl i alla fall få minst 2 säsonger. Även om det här är skitdåligt så kommer vi väl förhoppningsvis i alla fall få se den andra säsongen också.
Jag har svårt att se... Jag har svårt att se att det här skulle kunna vara skitdåligt. Alltså inte liksom vare sig till manus eller till någonstans hur det kommer att hur det kommer se ut. Däremot så har jag svårt att jag kan ju utan tvekan se att det kommer att floppa, för att jag tror att människor förväntar sig någonting och det här kommer vara någonting helt annat.
Ja, alltså vi får se. Jag tror så här,
fansen kommer ju där och titta. Har man ju, men det
balansgången
räcker,
man behöver gå,
det räcker
ju att,
inte för att det här ska bli en succé.
Du måste ju göra fandomet, det befintliga fandomet, de måste ju vara nöjda med serien och gillar det tillräckligt många, och de måste tycka att det är bra. Och sen så måste du också locka in den stora massan liksom. Och det är väl där, det är väl det är ju svåra
jag,
här.
Det jag tror att det blev en så jävla perfekt storm där på den vänster med Martin och det här, att just så här, även om nu var det ju produktionsvärdet och det var väldigt välspelat och så där, men att det också lockelsen var ju någonstans att alla fans också visste att så här, det här är ju inte klart.
Ja, så vad kommer det här ta vägen? Ja. Den uspen fanns ju alltid där någonstans.
Att var det såhär, en usp då?
Nej, men det tror jag att det var. Såhär, jag får ju, förr eller senare så kommer jag ju komma till ett slut här förhoppningsvis. Förstår jag menar?
Jo, precis.
Och vad kommer det slutet att vara? För det vill man ju veta. Och då blir den här grejen så här, okej, det här är officiella slutet. Har man OK-t, har Martin OK-t det här?
Jag tror ju att HBO hade räknat kallt med att han skulle hunnit bli klar med böckerna innan de hade kommit så långt som de gjorde.
Ja, i alla fall att han skulle kommit lite längre.
Ja, precis.
Det är något. Men förstår jag menar att det blir så här. Här vet man ju någonstans. Man vet ju var det här börjar och var det kommer att ta vägen någonstans.
Ja.
För det är ju färdigskrivet.
Så ja, precis.
Nu gäller det ju bara att man någonstans här. Vad kommer man ta bort? Vad väljer man att fokusera på? Kommer man ändra på vissa saker kanske för att det kommer att bli bara snyggare för TV?
Ja, men det
har man ju sagt att man gör, men precis. Kommer man ändra på rätt saker? Det är ju alltid svårt också. Så här. Sagan om ringen har ju pratat jättemycket om att så här, saker man valde bort. Jag menar att man tog bort så här Tom Bombadil som är så här super, alla älskar liksom de
kapitlen. Av någon jävla anledning.
Ja, jag vet, det är jättekonstigt. Det är en liten så här obeskrivbar gubbe med gula stövlar som sjunger, som pratar på dikt.
Ja, precis.
Så här, man fattar att det inte hade blivit så bra på film.
Nej.
Och det hade liksom lite, det hade tagit lite ifrån någonstans här settingen man ville göra. Det är ju nästan så här komiskt, en komisk karaktär i böckerna vad jag kommer
ihåg. Ja. Det är lite skruvat och det är lite, men det är mycket sånt de också har plockat bort ur. Men det, som sagt, det är en adaption. Man måste alltid adaptera och det är vissa saker som funkar i bok funkar ju inte på film.
Nej, man kan inte göra 800 sidor bok till en film. Nej. För den blir 9 timmar lång.
Precis, beroende på hur, alltså jag menar både i Wheel of Time och i Sagan om ringen så är det ju mycket saker som går att effektivisera på film. Alltså du kan berätta det på väldigt, väldigt snabbt. Alltså jag menar, Tolkien och Robert Jordan för sin del, de kan ju spendera liksom en hel sida på att beskriva någonting. På film är det 2 sekunder för du får se direkt hur det ser ut.
Alltså ja, men det menar, vi ska ta oss från punkt A till punkt B. Man behöver inte visa
vartenda dag när de sitter och käkar.
Utan om det inte liksom händer någonting vettigt där, precis, då kan man bara ta bort allt det.
Precis, liksom. Det är ett helt kapitel som kan försvinna på sådana saker. Som i böcker ibland blir liksom, man kanske får lite information, men den informationen går att flytta till en annan scen så har man löst det. Liksom. Men vet du, Brandon Sanderson, han som skrev de 3 sista böckerna efter Robert Jordans bortgång, han är ju så här consulting producer på serien.
Ja, det finns väl ingen som känner till materialet så bra som han, känns det.
Precis,
som,
och som consulting producer, det, han har ju pratat rätt öppet om hans medverkan i tv-serien. Han har en egen YouTube-kanal där han liksom svarar på han lägger upp lectures om att skriva och han svarar på fanfrågor. Liksom.
Alltså just primärt om Wheel of Time?
Nej, om sina böcker, men det kommer ju mycket Wheel of Time-grejer också, speciellt nu också då med den här serien så har ju folk då börjat ställa frågor om det. Liksom. Och där har han sagt att han är en consulting producer, vilket betyder att han får läsa alla manus och får säga vad han tycker, men han har liksom inget veto och kan så här säga ja eller nej till någonting.
Nej, men man förstår ju det också, för det är en jävla skillnad på att vara bokförfattare och skriva ett manus. Jo, alltså, han kan ju tycka att så här, men vi borde göra så här istället, och då kommer någon bara, fast vet du vad det kommer kosta?
Nej, men det är väl mer liksom så här, de går till honom för att få någon form av quality assurance eller liksom,
men det,
så här,
det
ligger vi,
ju
ligger
bra.
Vi i linje. Och han har ju sagt att så här, det har ändrats på saker, såklart, det är en adaption. Mycket, de flesta sakerna tycker jag är fantastiska. Det är några saker jag inte tycker är skitbra, men jag tror som helhet kommer det här bli jättebra. Är väl det han har sagt.
Men det är klart att han måste säga det. Jag tror inte han kan sitta och säga att det här kommer bli skitdåligt.
Men ändå så här, han är där och han får läsa saker och säga vad han tycker, och sen ibland lyssnar de på honom för de säger, men fan, vet vad, det där är en bra idé, och ibland har de inte lyssnat på honom för att de tycker
inte
det.
Och sen fattar man ju honom också. Alltså, det är ju icke-svar någonstans ändå, för att, så här, att vissa saker kommer att bli bra och vissa saker, så kommer det ju såklart bara. Liksom. Att göra det perfekt är ju nästan omöjligt.
Och som sagt, man
Game of Thrones är ju inte perfekt heller på något sätt.
Nej. Och man måste ändra på saker. Jag menar, det är ju mycket man inte ändrat på Game of Thrones från böckerna. Alltså om vi fortfarande tittar på säsongerna där böckerna är, så är det ju, vet, nu kommer vi spoila Game of Thrones, men vet hon, Stark-mamman, hon återvänder, hon kommer ju tillbaka från de döda i böckerna, vad jag har förstått det som.
Ja, det gör hon väl, va? Typ, ja, jag kommer fan ihåg.
Eller jag vet inte, det kanske inte är revealat att det är hon, men alla tror att det är, för det är någon lady som dyker upp som är mystisk och som visar sig vara hon, eller alla tror att det är hon i alla fall, som har kommit tillbaka från de döda på sätt. Det är ju massa sådana saker som inte är med i tv-serien, som finns från böckerna liksom. Och det kommer ju bli likadant med det här, men det blir alltid så. Du måste ju streamlina och fokusera på vad är det faktiskt viktiga för den liksom större berättelsen och för de huvudkaraktärerna, vad är liksom. Så att, jag vet inte, vi får se.
Jag är pepp. Jag är också, jag skulle inte någonstans bli så chockad om det här, om det är lite tankar. Jag tror aldrig, det kommer inte tankar, men det kommer att kanske floppa.
Så här, för att så här, någonstans, hur, det är också där, så här, vad är en flopp och vad är inte en flopp? Mm. Alltså det är så här, men någonstans måste man ju ställa det i perspektiv till vad man har investerat i det här.
Ja, men
och med tanke på hur mycket man har investerat, ja, så är det nästan omöjligt att det ska bli en succé, förstår jag menar. Alltså med hur mycket pengar det här kostar, produktionsvärde, hur mycket liksom det här betyder för fortfarande. Den går också på så Amazon Prime. Ja. Det är inte så att det är streamingtjänsten som så jävla många sitter på.
Nej. Nej, alltså, jag tänker att Amazon har väl en plan av att så här, den här serien ska ge oss så här många nya subscribers. Och om det inte uppnås, det är väl det som kommer att avgöra om det blir mer eller inte. Liksom. Mm. Så att vi får väl se. Jag är ju väldigt orolig för att saker liksom... Så här, visst, de sänker mycket pengar, men det är mycket filmer och sånt som det sänks mycket pengar i, och det ändå inte ser bra ut.
Nej. Alltså,
förstår du? Att det kommer se... tacky ut eller liksom,
ja, det men inte bara det, det
blir liksom,
ja, precis, och det
sagt, magi det, på film är alltid svårt. Det blir väldigt lätt löjligt när det blir för mycket liksom.
Alltid svårt skulle jag säga. Men det är ju där hade ju Game of Thrones fördelen att det inte är så mycket magi egentligen.
Nej,
magin är egentligen någonting osebart till mångt och mycket.
Ja,
alltså,
ja men precis. Och Sagan om ringen är ju likadant. Magi existerar, men det är ju inte liksom, den är väldigt subtil.
Liksom. Det värsta som händer är att de liksom, det är ju när, det enda som egentligen är med i filmen, det är ju när de slåss i Saurons torn.
Ja, men precis.
Alltså, det är inte där man ser magi. Nej, precis, det är någonting man hittar på. Ja. Alltså, då är det ju mest så här, de svävar runt lite. Mm. Jag tycker den scenen är rätt töntig.
Ja.
Alltså bland vi
har väl det också, den här när han typ skapar en liten bubbla runt sig för att skydda sig mot Balrogens hugg, ja, på Khazad Dûm.
Men det är så här, det den funkar mer så där.
Ja. Det är också väldigt subtilt. Här är det ju lite mer liksom, folk använder, det är lite mer åt Harry Potter hållet fast utan trollstavar.
Mm. Ja, men precis, jag tänker på så här Harry Potter, men där tycker jag magin funkar väldigt ofta också. Ja, det är absolut. Oftast väldigt,
men det kan också bli väldigt lökigt ibland. Alltså det är en svår balansgång. Jag kan tycka ibland i The Witcher när de står och skjuter eld i sista där. Det ser liksom, jag vet inte.
Ja, men jag håller med dig.
Det ska vara fett, men det ser inte så fett ut.
Nej, det ser inte så fett ut. Det ser mest konstigt ut bara. Men det är svårt. Det är samma sak. Jag tänker på Jupiter's Legacy, där jag hade väldigt svårt för så här, superkrafterna, hur de skulle manifesteras. När det var någonting annat än att någon var jättestark och någon flyger. För det är ganska sådär, ja, men det är enkelt. Någon lyfter en bil.
Ja.
Ah, ja, det fattar jag. Eller någon flyger. Ja. Absolut. Men där var det också mycket så här, de skjuter energistrålar och det är så här, och mycket var så här, det här ser fan inte bra ut.
Nej,
alltså, det är rätt töntigt det här. Ja, det håller jag med dig om. Ja. Att den är svår. Men jag tänker försöka, nu var det så jävla länge sedan jag läste Jordan, men är det så, det jag kommer ihåg är mycket de förklarar hur man kommer åt sin magiska kraft och det skiljer sig mellan kvinnorna och männen.
Precis,
och hur
det
man,
har de ju inte ens, nu är jag ju bara inne i första boken. Ja, men
nej, du har nog inte kommit så långt.
Nej, första boken, där är också de gångerna magi används i första boken, så får vi får inte uppleva det, utan det återberättas
just det.
För karaktärerna. Ja, det här hände
det.
Igår när du var inte här.
Nej.
Ja, och då hände
precis,
det här.
För det kommer sen.
Men jag tänker i serien är det saker vi kommer få se.
Jag vet inte hur mycket sånt det är. Jag kommer inte riktigt ihåg det här och exakt hur han... Jag kommer ihåg det beskrivs liksom hur man kommer åt den där kraften. Och liksom, och intressant att se om de kommer att visualisera det på något sätt.
Mm. Det är mycket också såna här saker, så det är mycket så här, drömmar är ju en stor grej. Jag vet inte hur mycket av det de kommer visualisera. I alla fall i första boken är ju drömmar en väldigt stor del. Jag menar, flera av karaktärerna drömmer ju liksom, har en dröm i typ varje kapitel där liksom,
just det,
de får visioner och saker. Så det är också intressant att se hur de använder det och hur de annars förklarar de sakerna.
Sen är det ju det stora också, och det ska man aldrig underskatta. Det som Game of Thrones blev sämre och sämre och sämre på är ju karaktärsutveckling.
Ja.
Och hur man bygger upp karaktärer och hur känd de trogna är det man förväntar sig av dem. Förstår jag menar? Det var ju ett stort problem med Game of Thrones, att folk började bete sig
irrationellt
mot hur de hade betett sig tidigare. Av ingen direkt anledning.
Nej,
eller av väldigt vaga anledningar.
Men saker gick väldigt fort helt plötsligt.
Och
saker som kunde, karaktärsutveckling som kunde ta en säsong tog helt plötsligt fem minuter av ett avsnitt. Liksom.
För sen ska vi flyga runt med drakar och rasera en stad.
Ja,
det är lite när man hamnar där,
ja,
då har man någonstans redan förlorat. Och det finns ju mycket exempel på att det blir ett för stort liksom, problem.
Det jag tror de har till sin styrka här är ju att alla böcker finns.
Ah.
De har redan nu från start liksom, de har målet och starten och de har alla bitar däremellan. Så att planera ut det tror jag det är till deras fördel. Mm. Sen har de ju också sagt, det kommer inte bli 14 säsonger.
Nej, men
utan
det...
för att vi kan kondensera ner den här berättelsen till en mer... Jag tänker väl att vi ändå kommer landa på 7-8 säsonger om det ska...
Vilket liksom... ju är med dagens mått med ett jävligt mycket.
Precis, och sen är det ju, de gör ju bara, vad är det, första säsongen här är ju bara 7 eller 8 avsnitt, tror jag. Och okay, den, och den behandlar ju, har de sagt, att den kommer i princip bara behandla första boken. Men efter det så kommer vi börja, liksom, varje säsong kommer kanske vara liksom en och en halv bok, eller en och en halv bok plus lite delar från andra böcker, och liksom så här, de kommer kondensera ner och ge information i annan ordning och
ja,
lite sånt.
Men det är ju för att det går att berätta saker
på ett annat sätt.
Ja, och det är kanske tydligare att berätta det lite mer linjärt, men i en bok kan man koppla tillbaka till någonting som hände och berätta i kapp, så att säga, på ett annat sätt.
Ja, men precis.
Ja, det ska bli jävligt spännande. Som sagt, vad har de sagt? Är det mot vintern här, eller är det början nästa
ju,
år?
De har ju bara sagt 2021.
2021,
det var ju det den här. Men som sagt, Amazon är på Comic-Con nu i helgen. Mm, och showrunnern är en av gästerna. Så jag... En trailer vore ju inte helt omöjligt att det kommer.
Nej, det känns det som att det kommer komma.
Det känns ju som att om Amazon ska vara där, och Wheel of Time är ändå typ det största de har, borde släppa en trailer på Comic-Con.
Även om det kommer minst i alla fall.
Eller någon sneak peek.
En teaser,
eller liksom,
ja, alltså en teaser som inte bara... Men det var ju inte ens en teaser den här.
Nej. Det var ju bara för att säga att det kommer i år.
Precis,
det var
man kommer det få var, se liksom. Lite sina första, så här, hur världen lite ser ut.
De har ju släppt 2 5-sekunders teasers på sin Instagram. Och det, alltså, du får absolut inte se någonting. Man får se Rosamund Pikes karaktär och typ höra en replik, och sen får man se Lan, han som är Rosamund Pikes karaktär heter Moraine, och hon har ju liksom en snubbe med sig som heter Lan, och de har släppt liksom, man har fått sett dem.
Okej. Ja, för de har ju liksom... lite andra saker sådär. Det väntar ju fortfarande på säsong 2, den här Carnival Row, som liksom var det bästa kanske Amazon hade utav originalserien i alla fall.
Jag vet inte, jag har inte hört någonting.
Nej, jag vet att de har varit och spelat in, ja, men det var länge sedan. De spelade in i
Corona...
Prag. Ja, den har ju varit kraftigt.
De gillar Prag.
Jag tror att det är för att det är billigt. Och sen vet inte jag kanske om så här, tjeckiska staten också kommer med ganska duktiga kulturstöd.
Så kan det vara.
Island är ju rätt bra på det. De betalar ju stora delar av produktioner för att någon har räknat ut att de spenderar så mycket pengar, så det är ändå värt.
Ja,
det är ändå
värt att de, och, det, att de alltid anställer lokala människor för att det är billigare att anställa på platsen och skeppa folk.
Men sen tror jag också att Prag är ett sånt här land som de har mycket av de här alltså arkitekturen där.
Ja, men det är mycket, mycket gotiskt och medeltida och byggen.
Det passar sig nog, plus att det förmodligen finns landsbygd liksom, med sköna gröna. Det ser ut som de här fantasy-skogarna. Mm. Alltså, det finns, att allting finns på samma ställe, så att säga.
Precis. Ja, men det var ju någon snubbe också som bor i Tjeckien som hade snubblat över inspelningsplatsen för säsong 2.
Okay.
Han hade varit ute... så att, han hade inte tagit några foton, men han hade gått tillbaka efter att de, eller jo, han hade dragit lite foton, men han kunde liksom inte komma in på området. Men det är ett så här gammalt slott i Prag någonstans, där han bara hade fotat så här, men här håller de på att spela in, så det här är något vi kommer få se i Wheel of Time. Vad det här är för plats eller whatever, det hade han ingen aning om, men liksom, han hade sett att det stod bilar som var brandade utanför med liksom Wheel of Time.
Ja, jag vet att i någon av bokerna kretsar kring något gigantiskt jävla slott som är ointagligt.
Ja, det här var inte en sån stor plats. Det här känns mer som att det kanske är någon liten något mindre, eller eventuellt att det är någon sån här liten staby eller något som de som
stannar på. Jag tänkte att man har använt interiörer och sen har man CG-fästar man ihop någonting.
De byggde rätt mycket liksom, det är som en liten borgård, och de höll på att bygga rätt mycket inne på den, så det kommer ändå vara någon form av exteriör.
För jag vet att det är något, jag kommer inte ihåg vad den någonting klyft har jag för mig att den heter, som de oftast gör i fantasyböcker.
Jag läser ju på engelska, så jag vet inte.
Okej, jag kommer inte ihåg. Det är rätt sent in i alla fall.
Okej.
I alla fall. Skitskammal, det är spännande i alla fall. Men jag vill bara se, det är ju liksom, och det är mycket skådespelare här. Sånt är ju också sådär, det här kan ju vara såhär karriärs... alltså karriärsbyggande. Vad heter han? Joshua Stradokowski som spelar han Randall Thor. Jag vill bara så här, tänk om inte han är likable.
Ja, men exakt.
Men det kan ju falla på det bara. Liksom. Men man inte kan ta av honom i den rollen.
Säg att han är
liksom
en Hayden Christensen.
Ja, verkligen. Det är noll karisma.
Ja, men liksom. Precis. Det kan vara så. Och det är ju ett jättestort problem. Ja. Det är ju egentligen ett stort problem med alla de här fem ungarna som kommer från den här byn där allting börjar. Liksom. För de är ju ändå rätt, i alla fall i första boken, så långt som jag har kommit, så är de extremt centrala figurer. Sen vet ju inte jag vad som händer med dem, men
jo, men de är med. De splittras ju lite över världen senare så där.
De har ju splittats redan.
Ja, precis, de hamnar ju lite på motsatt sida av någon konflikt.
Nu säger du för mycket. Nu
spoilar du. Ja, men det är inget, det kommer ganska tid. Det är inget jättespoiler.
Jag börjar.
Det är lika lite spoiler som att så här, ja, du vet, i Game of Thrones alla dör.
Man börjar ana lite saker redan nu.
Att det kommer att bli en konflikt i en fantasybok är väl knappast.
Nej. Men jag menar, alla de här behöver ju vara likable på ett eller annat sätt liksom.
Ja, verkligen.
Men ja, det ska bli spännande och se i alla fall. Jag är pepp, men jag är försiktigt pepp liksom.
Ja, men det är snyggt också att de har tagit ganska okända människor i väldigt mycket av de större rollerna också.
Mm. Det är väl Rosamund Pike som är liksom det största namnet.
Man behöver något namn, men i de centrala rollerna tror jag att det är bra när man ska göra något sånt här.
Ja, hon är ju den här seriens Sean Bean, alltså man bara, inte nödvändigtvis för
hon
roll.
Hon blir halshuggen i första säsongen.
inte för roll, men mer bara så här, du vet, han var det stora namnet. Och inte ett supernamn, bara en känd. Men ändå liksom ett stort namn, och sen fyller vi världen med massa.
Fast det fanns ju fler där. Lena Headley var väl ändå rätt där. Och vad heter han?
Lena Headley, det var väl, och Sean Bean.
Ja.
Det var väl då. Sen är det ju han som spelar kungen. Är ju rätt känd också, om man har koll på brittisk film i alla fall. Han har varit med i rätt mycket saker innan. Men jag tänker mer så här, man har inga liksom super, du vet, Hollywood A-list skådisar, det var mest det.
Nej, jag vet inte, Nikolaj Coster-Waldau.
Han var väl inte jättekänd innan Game of Thrones. Det vill jag inte påstå.
Nej, det kanske han inte var.
Hade gjort lite film i typ Sverige och Danmark liksom.
Ja, nej, de flesta är ju kanske, jag går igenom lite här vad man säger.
Sen har ju de gjort väldigt mycket efteråt. Mm. Alltså Kit Harington och vad heter hon nu som spelade Daenerys?
Emilia Clarke.
Emilia Clarke, ja. De har ju fått väldigt mycket roller efteråt liksom. Mm. Men Kit Harington har väl inte haft så mycket, men han har mycket på gång, vet jag.
Ja, nej, vi ska inte. Nu har vi pratat nog om, nu får vi se när det här dyker upp och när, om det förhoppningsvis kommer då ett release datum. Jag tror att det kommer ett release datum och en trailer.
Ja,
det är tämligen att de såklart har ett datum som de jobbar mot.
Ja.
Och nu är de ju så nära, om det är färdiginspelat nu, alltså postproduktionen kan inte ta så jävla lång.
Nej, men alltså säsong 1 var ju färdiginspelad i januari.
Precis.
Så de har ju haft paus fram till nu med shooting.
Så liksom. De vet ju,
så det var
de har precis. Så de, i början har de ju ett år och sen får de sen ett halvår, första halvan, andra halvan, sen blir det ett kvartal och sen, du vet.
Sen så lär väl inte sätta igång inspelningen av säsong 3 förrän man vet hur säsong 1 har gått.
Verkligen, nej, så kommer det bli ju.
Men då har man ju också köpt sig tiden genom att man redan har en tvåa i bagen liksom.
Ja, vi får se vad det blir. Ja. Blir det nästa stora Game of Thrones det här? Blir det en megaflopp eller blir det någonting som bara är meh?
Ja, vi får se. Ja. Det ska bli spännande i alla fall.
Ja, Wheel of Time alltså. Mm. Det var nyheterna den här veckan. Roligare så här blir det inte. Men om en vecka är jag väl tillbaka i alla fall. Det är min sista arbetsvecka i alla fall, så då tänker jag göra det här. Precis, får jag med någon.
Ja, jag är med. Det är mycket, det tror jag att det kommer hända lite intressanta saker på Comic-Con man kan prata om i alla fall.
Ja, verkligen. I helgen som sagt. Och det kör de bara så här, 2 dagar digital.
Jag kommer inte ihåg vilka datum det var.
De har ju kortat
två eller tre
ner under
dagar,
corona men i alla fall. Alltså från den här, så här veckan. Men det finns inga
mässor. Jag tror att det är mycket som är, det är digital mässa den här gången.
Just det, också. Ja, men det är fullt rimligt. Nördigt news vecka 29. Nästa vecka är vi som sagt tillbaka och uppdaterade då också. Och prata säkert lite fan fantasy också, för det kan vi liksom inte det kan vi inte hålla oss borta från i den här podden. Tills dess, ha det skönt i värmen och puss. Hej.